Hur många gånger har ni hört den här texten om Jesus som rider in i Jerusalem? Typ 100? Ja, många. En del kanske till och med har hört den fler. Det är vid första advent och det är palmsöndagen. Det är en sån här text som man nästan kan utan till. Och ibland så kan det bli nästan lite slentrian då. Man läser den här texten utan att fundera vad som står. Och jag insåg det att när jag började förbereda predikan så jag läste väl igenom texten, men sen, ja, den där kan jag väl. Och så funderade jag inte så mycket mer. Men sen bestämde jag mig för att det är klart jag ska läsa den ordentligt. Och då insåg jag att det fanns ju faktiskt lite som jag inte hade reflekterat över förut, trots att jag hade hört den här texten så många gånger. Och jag tänker dela några av de här tankarna med er. Dels så kommer jag att stanna lite vid åsnan, tro det eller ej, vid folket. Och sen har jag en fråga som jag tänker att Jesus kanske ställer till oss. Men vi börjar med åsnan. Och nu ska jag lägga ifrån mig den där så den inte åker i golvet. Så. När Jesus rider in så finns en väldigt tydlig koppling i den här förutsägelsen som finns i Zakaria 9. Där står det: ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter i Jerusalem. Lyssna. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Sen kanske vi inte läser alltid vers 10, men den tycker jag är intressant om inte annat med det läge som är just nu. För där står det: jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem, krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Man önskade att få se Jesus rida in i Ukraina just nu och slå sönder stridsvagnar och annat. Men den här profetian finns. Men vi släpper den nu. Den är värd en egen fundering. Den här profetian är alltså profetia om fred och rättvisa. Men åsnan då? Det är en ung åsna. Ett ungt djur. Jag vet inte hur många av er som har erfarenhet av åsnor. Jag har det väl ungefär på djurparken när man har varit där med barn och barnbarn. Det är väl min erfarenhet. Så. Men man har ju läst om envisa åsnor och dum som en åsna och allt sånt här. Men om vi bara tittar faktamässigt, det är lite spännande ibland. Det kan inte ha varit en allt för ung åsna. För att då hade den aldrig orkat alla backarna upp till Jerusalem. Förmodligen var det väl en åsna som precis skulle ridas in. Jag har läst på att en åsna utvecklas långsamt. Och det är först vid 4 års ålder som man börjar rida in en åsna. Åsnan är ett anspråkslöst djur. Det är uthålligt. Och den har inte sådär jättehöga krav på mat. Dessutom blir en åsna mycket äldre än en häst. En åsna kan bli 30-40 år tydligen. Om den får rätt omvårdnad. Så valet med åsna. Det kanske inte bara har att göra med kungar, att kungar och militärer rider på hästar. Kanske åsnan också speglar uthålligheten och anspråkslösheten. Och det här var en oinriden åsna. Det var en ung häst, en ung åsna. Ett ungt djur. Men det vi konstaterar är att den här åsnan accepterade Jesus när han skulle rida på den, trots att den inte var van att bära någon på sin rygg. Den verkar inte ha krånglat det minsta. Den var foglig. Jag tänker på den här jag bad Kristina läsa den här dikten. Jag vet att en del kanske tycker den är jättebra och en del kanske tycker den är mindre bra. Men det finns en poäng i den här dikten om åsnan. En åsna, som vilken åsna som helst. Den här åsnan blev kallad av Jesus. Den var utvald. Det var inte vilken åsna som helst, utan det var en specifik åsna som Jesus ville ha. Åsnan får ett uppdrag. Och åsnan verkar alltså lugn och trygg i sällskapet med Jesus. Och här tror jag en viktig poäng. Åsnan var lugn och trygg. Men så händer det grejer. Det är massa människor som kommer in i bilden. Åsnan tappar fokus och slutar tänka på den som sitter på ryggen. Blir distraherad av allt som händer runt omkring. Så glömmer åsnan bort hur allting började. Helt plötsligt börjar hon se, eller han se sig själv som världens centrum, som det viktigaste. Och så blir Jesus lite grann av en bifigur. Jag i centrum. Vi har snuddat vid det här tidigare, vet jag. Ledare som säger sig representera Jesus, eller som predikar om Jesus. Men fokuset har blivit mer och mer på den som predikar. Jesus har blivit en bifigur. Eller något man relaterar till för att få lite legitimitet för det man säger. Få rätt till sin plattform. Tänker patriarken Krill som en åsna? Någon kanske skulle önska det för övrigt, men det är en annan sak. Men i hans fall så tänker man, kan jag tänka, att han har förflyttat sitt fokus från Jesus och evangelium till sig själv och till det han kan få ut av det hela. Makten och positionen har blivit viktigare än Jesus och evangelium. Vi läser nu om megakyrkor som börjar bra. När folk kommer och så blir ledarna upphöjda till skyarna. Och så förflyttas fokus från Jesus till kompetens kanske. Och så småningom så händer det saker och då skyddar man ledarna. Man säger saker i Jesu namn. Men det handlar om att jag är i centrum. Att utåt handla i Jesu namn. Men hemma där ingen ser, så är allt annat än Jesus likt. Att glömma bort vem det var som kallade och som faktiskt såg vad jag är kapabel till, tappar bort kallelsen. Tappar bort att någon faktiskt sa att jag blev frisläppt. Någon som såg till att mina remmar knöts upp. Men du och jag, vi är väl inte som åsnar? Eller? Inte ett dugg åsnelika. Vi är ju inte som patriarken Krill. Och inte som de här stora ledarna för olika kyrkor. Sådana som sätter teologi framför Jesus. Nej, jag tror ingen av oss här inne är det. Men vem vill jag egentligen att människor omkring mig ska få syn på? Är det mitt ego? Eller är det Jesus? Ibland tror jag faktiskt det är ganska viktigt att stanna upp och fundera kring var ligger mitt fokus? Vilken plats har Jesus i mitt liv? Och det här är inte något man gör en gång för alla. Jag i alla fall behöver göra det varje dag och ibland flera gånger om dagen. Vända mig till Gud och be om hjälp att släppa taget. Lämna över det som ligger framför och be att bli påmind om vem det är som jag går tillsammans med. Vi ska snart fira nattvard. Och vi får möjlighet att lämna över det som skaver. Vi får prata med Gud om vilken plats Gud faktiskt har i mitt liv. Ta emot och påminna oss om vad Jesus har gjort i kärlek till oss alla. Åsnan var utvald. Åsnan fick föra Jesus in i Jerusalem. Åsnan fick vara med och uppfylla en profetia. Åsnans roll var viktig, även om den inte gjorde särskilt mycket egentligen. Den krånglade inte. Den lät sig bli använd. Då får du fundera själv på hur ditt åsneliv ser ut. Hur din relation är. Precis lika vanligt som den här med åsnan brukar vara i predikningar, första advent och palmsöndagen, så är den här folkhopen också som man funderar kring. Det här folket som ropar. Vilka var de egentligen? Och hur kom det sig att de kom dit precis lagom? Det fanns ju inget Instagram eller Facebook eller något sånt där som kunde berätta för folk vad som var på gång. Hur i all sin dag kunde de vara på plats precis när Jesus red in? Någon kanske inte tycker det här är relevant överhuvudtaget. Men för mig satte det igång tankar. Sprang någon lärjunge i förväg för att berätta att Jesus var på gång? Jag tror inte det. Lärjungarna var fullt medvetna om att Jesus utmanade det judiska etablissemanget så pass mycket att det var risk för hans liv. Det vi vet är att påskhögtiden var en högtid och det var trångt i Jerusalem. Det var fullt med folk. Det här landet var inte särskilt stort. Utan man träffade med största sannolikhet bekanta där. Och kanske så att, men hej, vi sågs förra året. Vad har hänt sedan dess? Det var en mötesplats. När vi läser texten så är det faktiskt lärjungarna som sjunger när de går ner från Oljeberget in mot Jerusalem. Och när Lukas och de andra evangelisterna skriver om det här, så misstänker jag att det handlar inte om 12 män. De här 12 lärjungarna som sjunger. Med tanke på att Judas finns med. Thomas, han tyckte inte alls det här var någon bra idé. Att gå till Jerusalem. Och Petrus hade också framfört viss tvekan om det var smart att gå till Jerusalem just nu. Och hade det varit 12 stycken som gick där framför och sjöng, hade det inte blivit någon större uppståndelse. Hade man kanske tittat, vad är det här för konstiga människor? Så det måste varit fler än 12. Jag tänker att det förmodligen var människor som hade hört Jesus och tagit till sig det han sagt och gjort, som följde honom. Jesus hade strax innan varit hos Zacchaeus, kallat ner honom från trädet. Ätit middag hos honom och förmodligen också sovit över. Kanske hela det gänget kom med in till Jerusalem. Och i det sammanhanget var det säkert många som var väldigt lyckliga över att ha mött Jesus. Så det är en vandrande skara som börjar sjunga och hylla Jesus. Men jag tänker det borde varit fler, annars hade ju inte fariseerna varit så där fruktansvärt nervösa över det som hände. Troligtvis måste det varit en ganska stor skara. Och när det händer saker, det tror jag ni har varit med själva, man hör någonting och ser att folk samlas, då går man gärna dit. Och ibland rycks man med och stannar upp och tittar och hänger på. Ibland så drar man sig undan, man tyckte, jaha, det var inget annat än det här. Men någonting händer. Det kanske dök upp nyfikna frågor. Vad är det som händer? Vad är det som sker? Jo, men det är Jesus. Du vet, han som har gjort det och det och det och det. Och några fascineras av de här berättelserna. Och hänger på. Andra kanske går därifrån. Sen kanske någon kommer ihåg den här profetian från Zakaria. Att Messias skulle komma ridande på en åsna. Det var en skara med olika förväntningar. Sen fanns det säkert de som inte noterade det här överhuvudtaget. De var upptagna med sitt eget liv. Och de orkade och ville inte engageras överhuvudtaget. Sådana som bara tyckte det var jobbigt med den här uppståndelsen. Nu har vi påskveckan framför oss. Eller stilla veckan, som Kristina berättar om. Och idag så börjar den. Och då följer vi med när Jesus rider in i Jerusalem i triumf. Sista veckan i fastan. Hur nära går vi Jesus där han rider på åsnan? Bildligt talat. Står vi så att vi hör när fariseerna säger: Mästare, du måste hålla dina lärjungar i styr. Missnöje. Tar vi till oss det? Vad händer med oss? Dämpas vår kärlek till Jesus, vår frimodighet, eller blir det tvärtom? Jag har varit med om att vänner och familj kan ha dämpat och gjort mig försiktig. Att jag inte vågat. Det är inte av illvilja. Det kanske rent av är av omtanke. Men det har hämmat. Medan med andra tillfällen så har jag vågat släppa loss fullt ut. Därför att jag känner mig trygg och glad bland vänner. Ni vet, skärp dig, behärska dig, stick inte ut. Och då tänker jag, tänk om fariserna hade sagt på ett annat sätt. Mästare, så fantastiskt glada dina lärjungar är. Kan du inte visa oss hur vi ska kunna vara ledare på samma sätt? Jag tror att Jesus hade sagt att de var välkomna att sjunga med och släppa på sin prestige. Att de kunde slappna av. Ni är älskade, även om de var fariser. Att människor gärna följer den som öppet vågar visa på Guds kärlek. Vågar berätta om hur Gud genom Jesus öppnar för inre och yttre befrielse. Ni vet, som det står i Matteus 28. Ungefär så här. Att vi får komma till Jesus när vi är trötta, slitna och utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav. Hur Jesus visar vad vi kan få slappna av i närheten av honom. Där kan vi få leva fritt och lätt, sjunga Hosianna utan att oroa oss för vad andra tycker. Lämna över det som gör livet tungt. Inte så att det försvinner helt, men vi har någon som går med oss och ger oss kraft. Tänk om fariseerna hade tagit emot det. Fått släppa ner axlarna. Släppa ner kraven på att leva upp till någonting som var ganska tufft. Jag hoppas att jag inte kommer att fega ur. Om någon ber mig ta det lite mer försiktigt med min tro. Om någon ber mig låta tron vara privat. Och säger åt mig att den där kan du väl plocka fram hemma när det är jobbigt. Jag önskar att jag vågade vara, oavsett situation, mitt i den här skaran som sjunger Hosianna. Och lägger palmer eller kläder på marken. Gud har gett oss en kung, jublar de. Och Gud har slutit fred med oss. Ära vare Gud i höjden. Eller kanske min längtan att gå så nära Jesus att jag kan lägga min hand på åsnans manke. känna värmen från åsnan så nära att jag kan höra Jesus när han stilla pratar. Så kommer jag till det sista, och det är inte så långt. Det är Jesus som sitter på åsnan, och så får han ögonkontakt med dig, och så frågar han: vem är jag för dig? Hur viktig är jag för dig? Påsken, då Gud ger sig själv för oss därför att Gud älskar ända in i döden. Kristi blod, Kristi kropp. Augustinus sa en gång: Gud är inte skyldig oss något, och ändå ger Gud sig till oss som om vi stod i skuld till Gud. Jag tar det en gång till. Gud är inte skyldig oss något, och ändå ger Gud sig till oss som om vi stod i skuld till Gud. Eller som Eugene Peterson uttryckte det: nåden kommer först. Vi vaknar till en värld vi inte har skapat, till en frälsning som vi inte förtjänar. Påskens budskap är nåden och Guds enorma kärlek. Och det får vi vila i, hur åsnelika vi än är.